Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej och välkomna till Mina drömmarstad, en podcast om Stockholm och politik i Stockholm. Jag heter Kalle och med mig har jag Mikael.
Hej hej.
Och Anna.
Hej hej.
Vi sitter i en väldigt varm lägenhet i Bagarmossen. Den vanliga lägenheten där vi brukar spela in. Men den är varmare än vad den brukar vara.
Men det är inte så
varmt. Det är inte så varmt.
Jag tycker det är varmare Mikael ute.
Mikael vann med sådana här tågsemestrar i Europa mitt i sommaren. Ja, så är inte sjuk värme.
Eller så är det att bara för att jag är bakis och så är jag konstigt.
Det. Kanske det.
Frossa.
Typ. Ja.
Mm. Ja. Jag ser fram emot att spela in det här avsnittet och sen dricka en öl.
Mm.
Det är mitt mål.
Kommer du riva av allting så här jättesnabbt?
Ja, stressigt. Nej. Men vi måste ju hur som helst börja med vårt stående inslag som är månadens arbetskritiska insats.
Just det.
Mm. Hörde du förra avsnittet, Mikael?
Nej.
Vill du höra vilka som vann då?
Ja.
Det var Svenskt Näringsliv som vann.
Oj, vad hade de gjort?
De jobbar bara 32 timmar på
just
sommaren.
Just det. Ja, det är riktigt nice. Klassigt.
Mm. Så ja. Man. Så ja.
De har infört 6 timmars veckan.
Precis. Men den här månaden så jag hade det jag kom på som var en bra annan sommarnominering var ju liksom då alla som maskar på jobbet under sommaren medan chefen är på semester. Det är en bra sån arbetskritisk insats.
Vad är det bästa maskning?
Det bästa liksom sättet att göra det på.
Nej, men vad har ni gjort förra sommaren? Där, ja, nu får jag aldrig jobba där igen.
Nej.
Men jag skulle sortera väldigt gamla objektglas som ingen någonsin behöver. Men de måste sorteras för de ska sparas i 50 000 år.
Och sen gjorde du inte det?
Jo, jag gjorde det. Men när chefen var på semester så passade jag också på att läsa väldigt mycket kommunistisk teori.
Mm.
Skriva ut väldigt mycket grejer på skrivaren.
Just det.
Det är bra. Mm. Det är bra.
Skrev ett brev också. Ett långt brev.
Det är lättare att maska på kontor.
Ja, absolut.
Det där är ju,
för jag är ju
det där är en grej med hela homeworking-grejen. Att det finns, jag har läst massa forskning om det här. Att det är så här.
Att folk inte maskar lika mycket.
Ja,
nej, men, jo, det gör de ju. Men att det är att folk var bättre på att maska på kontor och sen så är det liksom en omställningsperiod och det var ju mycket, och liksom också det här med att det infördes massa på, i alla fall på vissa arbetsplatser liksom mycket övervakning av arbetare i, när de jobbade hemma liksom, så alltså att man kunde se när någon är vid datorn eller
ja,
liksom sådana
okay.
saker. Medan på kontoret så fanns det ju en lång utarbetad tradition av hur man skulle bete sig för att se ut som att man jobbade.
Ja. Samtidigt skulle jag väl ändå säga att hemarbetesmöjligheterna de facto har infört 6 timmars arbetsdag för massa tjänstemän.
Så är det ju. Verkligen.
Alltså att det, du jobbar inte, alltså om du inte är sådär kontrollövervakad, men om du är typ någon sorts tjänsteman så kan du helt enkelt bara vara så, ja men du jobbar. För du tar en extra lång lunch och sen kanske du duschar, leker lite med barnen.
Eller typ kan plocka ur disken, kan sätta igång en tvättmaskin. Alltså sådana saker är ju precis, det är verkligen.
För jag tänkte just på, det här är saker som jag på riktigt så här gör på mitt jobb. Att jag brukar typ så här gå ner med pappersinsamlingen till soprummet och sånt där. Mm. Alltså fast det inte är mitt jobb. Eller lite så här, för att då är det svalt och skönt. Man får åka ner i källaren så med en hiss och sånt. Mm. Det är ganska trevligt.
Det är trevligt.
Och alla blir glada för att man har tömt pappersinsamlingen. Mm. Någon gång läste jag en sån här tråd med tips på vad man skulle göra. Och typ starta om sin dator.
Mm. Just det.
Ska man göra.
Uppdatera.
Jag måste uppdatera datorn.
Så om du sitter nu och typ lyssnar på den här podden samtidigt som du maskar på jobbet så kan du göra det.
Jag har faktiskt en notis här i min arbetsdator.
Men jag har mycket vad man kan göra när man går på fik också.
Så då har jag ju något att se fram emot.
Men också så här,
det kommer att ta 20 minuter.
Gå på toa lite oftare än vanligt.
Fast det gör man väl även, alltså inte på sommaren? Eller?
Nej, precis. Men man kan gå och hämta vatten.
Mm.
Särskilt om man har en sån här vattenautomat. Det är himla härligt med bubbelvatten.
Mm. Men jag vet inte, i lite så restaurang, café, då är det ju ofta, på vissa ställen är det mycket mer folk på sommaren. Men många i Stockholms innerstad är det ju mindre folk. Och då är det lite sådär, man kan typ göra iste till alla i personalen. Typ. Alltså man sitter ju bara så är det ingen där. Och sånt.
Och sen pratade med en kamrat liksom också att om man har mycket dödtid, man kan läsa. Och det är ganska bra att läsa för att det uppskattar människor. Alltså om man gör det, liksom, för om man sitter med mobilen, då tycker folk att man latar sig.
Mm.
Men om man läser någonting, då tycker folk att man är lite så intellektuell. Om man jobbar i en affär eller någonting. Liksom.
Jaha, och de flesta affärer, alltså du får inte så här... Alltså på vissa fik som är lite mer, inte de här stora kedjorna, då får man ju kanske göra det. Men jag tycker
det är ganska...
Men på många butiker är det så här, du måste typ stå upp hela tiden. Men när chefen inte är där så står man inte upp. Men jag tänker att det är så här...
Men man kan ju stå upp och läsa på datorn också. Det gjorde jag när jag jobbade i reception och jag inte fick... Nu jobbar jag i reception och då får jag läsa allt de har sagt åt mig att jag ska läsa.
Ja,
det är trevligt.
Ja, men för det är ingenting som händer.
Nej.
Just det.
Det är typ tre alkisar som kommer och säger, har ni mat? Och sen får man säga, ni måste komma.
Så det är på en vårdcentral, va?
Nej, det är i en kyrka.
Ja, okej. Okay. Jag fick fram att du var
men jag har vårdcentral. Jobbat, jag har jobbat som receptionist på vårdcentral. Och då kan jag tipsa verkligen, särskilt också om att för att man kan liksom inte skicka filer till en så här vårddator eller så. Men då finns litteraturbanken. Där finns jättemycket bra svensk skönlitteratur.
Mm.
Alltså det är ju som är utgiven innan typ 1920 eller vad är det?
Nej, det är senare. Typ, jag vet inte, 70 år tror jag. Mm. Alltså jag läste Anjara och den är ändå utgiven efter andra världskriget.
Alla klassiker.
Jobbigt nu alla som får sparken för att de har suttit och läst Aniara på arbetstid.
Ja, kan jag starkt rekommendera den. Det är en väldigt bra bok. Och det finns en väldigt bra film också. Inspelat på en finlandsfärja. Och det är verkligen den.
Just det.
Fångar verkligen mardrömskänslan. För det är verkligen det värsta jag kan tänka mig. Tänk att vara fångat på en inspelat på Mål och Skandinavia och en finlandsfärja. Som är liksom rymdskeppet de är på.
Vänta, är det en ny film?
Ja, den kom typ 2022 eller något.
Oj, ja, deppigt.
Men tänk att vara fångad på Mål av Skandinavia för resten av ditt liv.
Nej, tack.
Det är verkligen det värsta jag kan tänka mig. Okej.
Okej. Lite nyheter.
Yes, alltså nu kommer vi till det här som vi kallar nyhetssvep i podden. Och det är att vi liksom pratar om grejer som har hänt i Stockholms län, typ. Men vi gör det lite kortare än de vanliga punkterna som också är när vi pratar om saker som har hänt i Stockholms län.
Så är det.
Så att alla hänger med. Bara vadå nyhetssvep. Kalle, du hade läst om att det är kris i ambulanssjukvården i Stockholm.
Precis. Vid årsskiftet så gick ju ambulanssjukvården i Stockholm över i egen regi. Jag tror att vi har pratat om det i podden tidigare, att det tidigare var ju tre stycken privata företag som körde ambulanser. Och det har ju då regionen liksom satt stopp för. Vilket jag tror att vi ändå tyckte var bra.
Just det. Nu kommer jag ihåg det när du säger det.
Men då är det så att huvudskyddsombudet Emil Skoglund som citeras i en artikel i DN här. Har liksom larmat, jag tror han liksom larmade först genom att skriva på sociala medier. Alltså artikeln är publicerad idag. Jag vet inte när han skrev det här på sociala medier, det kanske var för några dagar sedan. Men då skriver han så här bara: i skrivande stund finns enbart en ambulans för hela Stockholm City, flera hundratusentals människor. Alla tre dygnsbilar är avställda på grund av personalbrist eller brist på vettiga villkor som gör att folk vill jobba. Endast en kvällsbil är i drift på citystationen då resterande dagbilar slutat för dagen. Och sen så kallar han också Sveriges totalförsvar för ett skämt. Vilket är bra. Och, ja, men så att det är väl liksom själva nyheten, att det är ganska sjukt att det liksom finns så få ambulanser. Och det som är, alltså bakgrunden här då, är väl dels att det alltså, alltid är svårt med bemanning under sommaren i vården. Liksom. Men i den här övergången från då privat drift till drift egen regi så har visade sig här att ingångslönerna har minskat ganska mycket.
Mm-hmm.
Så att tidigare var ingångslönen på då de här företagen Falk och Samariten mellan 45 och 46 000.
Oj.
Mm.
Det var ändå ganska bra. Eller,
ja, ja. Men det var tidigare.
Det var tidigare.
Ja.
Men nu erbjuder då regionen bara 41 till 42 000 i ingångslön. Så att det är en
ja, det är rejäl,
en rejäl sänkning. Alltså, ja, nästan 5 000 kan det vara. Och då har, det har ju då lett till att det blir personalbrist. För att folk inte vill acceptera den lönesänkningen. Vilket man kan förstå. Så det är liksom varför, varför det har blivit ja, lite av en kris just nu under sommaren med, kring ambulanser, vilket ja, det är ju allvarligt.
Ja, sen, det finns liksom en förmildrande omständighet, eller alltså det är inte en förmildrande omständighet, det är allvarligt. Men i SVTs artikel om det här tar man upp att det fanns ju fortfarande 40 ambulanser i Stockholms län som var i drift.
Precis. Det, och
de, det är ju inte så att de inte får åka in i city.
Nej,
men det är såklart, det gör ju att tiderna förlängs och det blir jobbigt. Alltså, det är dåligt, men man behöver inte heller tänka så här, oj shit,
nej, sure.
Liksom, jag kommer dö.
Nej.
Det kommer man dö göra förr eller senare, men
ja. Nej, men jag slogs bara mest av det här, alltså att det är väldigt, det är väldigt dumt att om man ska ta över i egen regi så måste du ju matcha lönen. Alltså,
ja, ja, det är helt sjukt.
Men det verkar som att regionpolitikerna här har vaknat till och har tillsatt något krismöte och ska, ja, vi får väl se om de skriver upp lönerna. Men det var, så det var bara den nyheten. Vi går vidare. Anna, ville du
ta nej, men, något
sommar? Det här är, också
det här är en ganska somrig nyhet. Mikael, hur ofta tänker du på Stockholms grundvattentäkter?
Alltså, ovanligt mycket tror jag.
Lägger du vaken på natten och tänker på det? Okay.
Nej, men inte längre. Men för typ några år sedan så tänkte jag mycket på Stockholms grundvatten.
Ja, men härligt. Då känner du förstås till norra Stockholms åsens grundvattenförråd.
Nej, nej.
Nej, det är en så här rullstensås. Som går från, den är, liksom går typ från, jag tror att den börjar i Sigtuna, sen går den genom liksom Upplands Väsby, Sollentuna, Solna. Det är Norrvatten som är ett så här typ ett vattenföretag, säger man så, myndighet. Ja, det är liksom de kommunerna som jag just sa, som har typ sitt vatten i den här, kanske ett kommunalt bolag som finns i flera kommuner, som fast flera kommuner har rätt.
Ja. Mm.
Men de skriver att den också går till Västerhaninge, men det fattar jag inte, men den är väl i liksom. För det finns ju massa åsar, det kanske du ska prata om Kalle sen. Att det finns massa åsar i Stockholm som de sen gräver bort för att de bygger saker.
Mm.
Just det. Ja.
Mm.
Men det här är nu hotat av dricks... Eller ja, så här är det. Förlåt. Det här grundvattenförrådet då. Vi har ju Mälaren.
Ja.
Men sen har vi liksom den här åsen i reserv för att en rullstensås är typ... Kommer ni ihåg när man lärde sig om kanske istiden, typ stenåldern?
Mm. Ja.
I mellanstadiet fick man rita sådana här för att man fick rita typ så här. Först rätt lager med någonting och sen är det en massa så här runda stenar. Sen är det lite större stenar. Sen är det sand. Men då rinner det liksom vatten genom alla de här lagren och då är det...
Ja, då renas det.
Rent, det som är under vattnet.
Ja, coolt. Coolt.
Extremt pedagogisk förklaring, alla hängde med och förstod. Ja.
Det är bra bilder i...
Precis. Men det här, så typ om det skulle bli antingen så här, om dricksvattnet i Mälaren skulle ta slut eller om det blir förorenat då, även om det är det här med så att det kan... att havet rinner in i Mälaren eller om det är liksom
det var det gift, jag var väldigt typ. Orolig för.
Just det.
Ja. Eller det finns en plan eller har gjort någon inte en utredning men någon sorts förarbete till en utredning om att man skulle dra en vattenledning från Vättern till Stockholm ifall Östersjön stiger så mycket att med alla den försaltas.
Mm.
Mm. Men det är bara liksom att ingen orkar tänka på att den här finns då i Upplands Väsby, för att folk aldrig tänker på Upplands Väsby. Och de tänker inte på Stockholms grundvattentäkter, fast det heller. Så typ de har den här då Stockholmsåsens grundvattenförråd som en så. Men nu är den som ett reserv. Men nu är den då hotad av shopping som ska. Mm. För att de behöver göra lite plats för shopping. Och det är att det är liksom då att i Upplands Väsby kommun så vill de bygga på ett ställe som heter typ Smedby. Det är liksom ett litet industriområde, jag kollade mycket på Google Maps där, som ligger liksom mellan olika ställen, mellan olika vägar som industriområden brukar göra. Men då det blir lite omständigt nu. Ja, men ni fattar, ett industriområde typ som är kanske lite nedgånget, och sen så vill de bygga ett nytt och fancy shoppingcentrum där.
Mm.
Men då har tjänstemän på Upplands Väsby kommun motsatt sig det här liksom, när de fick det här. Alltså att de har väl, de utreder lite mer än vad politikerna gör. Då säger de så här, nej men det här är på den här vattentäkten.
Mm.
Och så. Ja, så det var det som var nyheten. Och sen så såg jag en insändare från någon som inte skrev vad den hette. Så jag misstänker att det är en av de här miljöpartisterna kanske i kommunen som har varit mot det här. Eller kanske en vänsterpartist också. Ja.
Ja.
Men så det var ett argument.
De, de gick ändå emot de här tjänstemännen. Alltså de ska ändå
precis. De, kommer, de vill gå vidare med det ändå, fast att tjänstemännen har motsatt sig.
Mm.
Och jag vet faktiskt inte riktigt vad. Det verkar ju som att det fortfarande är så nu.
Men det är ju verkligen, alltså det är så objektivt dumt att bygga köpcentrum för att internet. Alltså köpcentrum är ju en utrotad art liksom.
Ja, det har du faktiskt rätt i också. Att det är lite,
alltså, om man tittar på typ USA som ligger lite före i utvecklingen, så är USA bara fullt av tomma köpcentrum som byggdes liksom på början av 00-talet, men som ingen handlar i för att Amazon finns.
Jag tror att det är lite samma i Stockholm också.
Mm.
Alltså typ,
ja, det, är
det finns många.
Nej, så det känns, sen kan man ju liksom, jag menar, det är någon som har pratat om det, att så här, vi är nostalgiska för köpcentrum.
Oj.
Det låter bara som ett säljknep från någon som vill sälja in ett köpcentrum.
Nej, men jag tror ändå det finns typ så, för att man är så, nu är det bara Amazon liksom.
Men jag trodde folk var mer nostalgiska, alltså lite som hela Dennis Wedins politik, som är att det ska vara så här mysiga små butiker överallt typ, så här, och kanske utserveringar.
Jo,
att man gillar den som flanerar runt.
Ja. Men det tycker jag ju är nice liksom.
Mm. Men gå till slaktaren och köpa.
Sånt. Ja, det är min dröm att det ska finnas en slaktare. Det finns faktiskt en slaktare där jag bor.
För att det andra, förutom då den här lilla detaljen då med att, eller för det är så här att den här vattentäkten, alltså det kan bli förgiftat typ för att man bygger på något sätt. Alltså så här, alltså det blir typ, om det blir skyfall så kan E4 svämma över och så blir det typ gift på något sätt. Jag glömde säga det viktigaste, att varför det hotar liksom.
Ja,
det kan svämma över och rinna in då i den här åsen så att det blir gift i typ.
Det vill vi inte.
Men och ett annat som tjänstemannen tyckte också är att ett shoppingcentrum inte är stadsmässigt. Och det är för att de har ju Upplands Väsby den här lite speciella.
Just att de ska.
Ja, men vad säger man? Alltså politiken eller liksom inriktningen för hur man ska bygga. Som är att de ska bygga då väldigt stads.
Classic.
Ja, det är intressant, för Upplands Väsby är väl typ Sveriges femte största tätort, tror jag. Alltså det är jättekonstigt, för att det är, alltså det, när man är där så känns det ju inte som. Att det känns ju bara som en förort, men eftersom det är 300 meter avstånd mellan någon byggnad någonstans, så är den egen tätort och inte del av liksom Storstockholm.
Okej, okay. Alltså om de skulle bygga igen det så typ förlorar de den placeringen.
Nej,
alltså
då blir de bara del av Stockholms tätort.
Mm. Mm. De har ju också alltså ett lila hus, ett bostadshus som är lila, alltså ett flerfamiljshus som är lila.
Jag har säkert pratat om det förut. Det finns ju att där du jobbar också. Orange och lila. De är
just det, i Flämpan. Men de är ju mer på ett annat sätt lila. Den här var liksom mer lila. Som kanske att en dam som kanske gillar så här helande kristaller. Alltså så, en sån lila färg.
Ja, okej. Okay. En Waldorf lila färg.
Men typ, ja.
Ska vi ta en annan?
Nej, men jag måste bara förklara varför det inte är statsmässigt. Och att de har den här planen. Och det är ju för att Upplands Väsby är kända för att de 2020 hade den här tävlingen med just att de vill verkligen bygga liksom stadsmässig stad. Och då vill de ha den här nyklassiska, nej vad hette det?
Ah, just det.
Klassisk stil. Ja.
Yeah.
Vilket är specifikt nynazi-renässans, jugend, nationalromantik och 20-talsklassicism. Och yeah. Det här var liksom på förhand bestämt av politikerna med en arkitekturtävling.
Ja, så
att så här, bygg vad ni vill, men så länge det är de här.
Det ska vara exakt
så man kan,
specifika som vi inte kan bygga längre.
Ja, men det är... Ja, för de hade också problem, det här fastighetsbolaget som vann en av liksom, de här tävlingen.
Och men därför det var jag tror att de byggde det precis som såg ut som NK, fast i ett industriområde.
Ja, ja just det, de kan ju bygga ett shoppingcentrum som är liksom lite så.
Stilen, mm. Ja. Det hade varit spex. Okej, men får jag, ska vi, nu är det en annan motorvägsnyhet.
Motorväg?
Ja, det var inte, du hade inte en motorvägsnyhet, men du hade en nyhet om
motorvägar.
Varför motorvägar är dåliga. Och då har vi ju den här domen i Högsta domstolen där kring en motorvägsblockad som återställd våtmarker gjorde 2022 i Solna. Och ja, det här, jag tror att den här domen kommer väl för alltså, någon månad sen kanske eller någonting. Så det är inte super färskt, men och den har, de har ju liksom tidigare blivit friade i andra alltså i lägre instanser, och så har de har det överklagats till Högsta domstolen som har prövat det.
Vilka är det som överklagar då? Jag trodde att det var de själva som hade blivit dömda och sen överklagade för att bli friade, utan det är liksom
då, alltså åklagaren
just det, är åklagaren som gör det. Just det, för det är så här brott mot staten, så då är det liksom staten som överklagar.
Precis. Och det gör de väl för att de också på något sätt de vill testa det här förmodligen i, alltså att de vill att den här typen av fall ska gå till Högsta domstolen för att det ska behöva prövas där.
De ska testa nya lagar.
Ja.
Men så tror du att åklagaren själv tycker att det här ska vara liksom sabotage då?
Alltså, ja.
Eller är det på någon nivå så spännande vi kollar? Typ.
Alltså det är nog lite av en blandning kanske. Alltså att det är så här de tycker nog att de skulle inte gå till åtal om de inte trodde att de potentiellt skulle kunna få en fällande dom. Liksom.
Åklagare är en så märklig, märklig grej. Bara. Ja.
Hur som? Det hade prövats i Högsta domstolen och de blev ju då friade. Alltså för de stod åtalade.
Fast de blev väl ändå dömda men inte för sabotage?
Ja, de åtalet för sabotage.
Egenmäktigt förfarande tror jag.
Ja, men precis. Mm. Men de blev i alla fall precis. Åtalet om sabotage som var det är ju det grova brottet som de då blev friade från. Vilket är bra.
Det är bra.
Och jag kan väl bara läsa det här korta citatet ur domen för att det ändå är lite intressant kanske att veta att den här typen av motorvägsblockader är grundlagsskyddade nu ändå på något sätt. Den störning eller det hindrande av trafiken som demonstrationen medförde pågick sammanlagt under 50 minuter, varunder den södergående vägbanan var helt blockerad under 20 minuter och delvis blockerad under ytterligare en halvtimme. En tidsmässigt begränsad vägblockad av detta slag i samband med en fredlig demonstration är inte kvalitativt jämförbar med de angrepp och störningar av vitala samhällsintressen som straffbestämmelsen om sabotage omfattar. Även om blockaden ägde rum på en trafikerad genomfartsled under rusningstid och orsakade långa trafikköer. Vad som framgått om den försenade ambulansen påverkar inte denna bedömning. Det finns därför inte förutsättningar att döma deltagarna för sabotage. Som hovrätten funnit har det inte heller varit fråga om en så allvarlig störning att eller ett så allvarligt hinder som krävs. Ja. Så man får helt enkelt göra sådana här demonstrationer.
Mm. Bra.
Mm, det är bra.
En rolig sak, apropå återställd våtmarkerna, det är att klädmärket Patagonia gör reklam för återställd våtmarkerna på Reddit.
Speciellt.
Va?
Ja, alltså klädmärket Patagonia har reklam för organisationen återställd våtmarkerna på Reddit.
Wow.
Vad konstigt. Eller för jag tänker att de är väl inte speciellt omtyckta ändå, tänker jag. Alltså så här,
nej.
För det är inte som att alla är miljö... Alltså, jag är väl lite så... Alltså, de är väl...
Nej, de har ju lite...
De har inte så bra rykte väl som organisation, liksom. Nej. Sen har de ju en jättebra... Ett bra kås, eller om man ska säga så. Men...
Ja, precis. Frågan är ju bra och...
Man kan, de verkar ju effektiva med att nå ut. Så då borde de ju bara tycka att det är bra. Men att det kanske är så här, ja. Jag kanske inte skulle vilja vara med. Eller att det är lite...
Men det där är lite så inne. Och de som är liksom lite
men
insatta.
Men är det liksom i den allmänna opinionen, tycker alla om dem? Det känns som att folk ändå inte tycker om dem.
Jag tror att det är, som man säger, polariserat.
Mm. Uh-huh. Men de som handlar kläder, för det är ju väldigt dyra väl, så här friluftskläder.
Ja.
Mm. Och då tänker jag att man gillar också stora bilar, eller?
Ja, alltså, men det
man gillar också
som är att han, alltså den här personen som äger Patagonia, har typ lagt alla sina pengar på att stödja liksom klimataktivism.
Mm. Det är bra.
Här är posten på Reddit.
Intressant.
Som jag tog kort på. Och min kompis chattmeddelande.
Nej, men jag ska inte läsa upp den i... Ja, Patagonia Europe. Och så står det rädda naturreservatet, torvbrytning hotet, förstöra. Sista ordet rörda delen av Grimsås mosse. Ah, okay, men det är ändå... Och så står det om en fågel som bor där. Och att OV jobbar för att stoppa det. Ja, men jättebra.
Ja, jag tyckte bara...
Men de kanske har ordnat upp sig nu. Och att det är jättetrevligt att organisera det. Jag har ingen aning.
Ja,
men,
alltså, för det var väl typ att någon var typ ekofascist. Eller ja... Oh. Men typ så här, prata om att man måste begränsa antalet människor.
Mm. Ja, men lite, det där, lite den grejen och lite den där grejen att man kanske inte har, alltså att när typ andra fascister, att man inte typ ser ett problem när andra fascister vill komma in typ i ens organisation och sådana saker.
Som jag minns det var sådana rykten.
Det var
om vi bara
rykten.
Säger att så här, det här är rykten som vi har hört, så kan vi bara... men det kan ju vara, det var ju ganska många år sedan nu.
Ja,
men också tror jag det var liksom hur väl man briefar folk på vad som ska hända och hur det går till och sånt. Men
ja,
det är ganska lätt
typ
att det blir så att men vi kör som vanligt såhär, och sen så är det någon som är ny. Det kanske man själv har gjort någon gång vid någon demo eller så. Men man vill ju att alla ska känna sig såhär, trygga med vad som ska hända. Och sådär.
Men de är väl, alltså jag skulle väl ändå säga att de är den mest seriösa klimatmiljöorganisationen i Sverige. Alltså de gör ju så
just
sjukt
nu,
mycket liksom. Jag tycker ändå man genom the benefit of the doubt.
Ja.
Att de kanske har gjort lite dumma saker också. Men överlag gör de ju bra.
De kanske är poppis nu då.
Ja. Alla som har bil hatar dem.
Yes. Du hade en grej då också, Mikael. Om psykiatrin då.
Ja. Jag kommer mest bara säga det som står i den här artikeln.
Det är gott nog.
Den jättebra sidan Nyhetsbyrån Järva.
Mm.
Som är en sorts webbtidning som fokuserar på Järva. Och det berör också mig då personligen, eventuellt lite oklart om det gör det. Men det kan komma att beröra mig personligen. Men Region Stockholm har i april den här artikeln. Jag vet inte när den är ifrån. Det kanske står här längst ner. Jag såg den inte så länge sedan. Men den är från maj. Så det här är ganska utdaterat. Men det känns som att typ ingen har pratat om det. Att man har gjort ny upphandling av vuxenpsykiatrin i Region Stockholm för Järva psykiatriska öppenvårdsmottagning och i Rinkeby Kista och även en specialistmottagning i Kista. Och det kommer då ändras så att Järva, Sundbyberg, Barkarbyn och Jakobsberg ska täckas av samma psykiatriska område.
Mm.
Alltså det blir ett större område helt enkelt. Som de
det blir ett större område. Ja. Men det som är liksom mest anmärkning. Och tidigare det har varit Aleris som har haft mottagningarna. Men nu är det ett företag som heter WeMind.
Det låter inte bättre.
Nej, alltså jag har kanske inte jätteförtjust i Aleris.
Nej,
men
precis.
WeMind låter så jävla som ett liksom väldigt så här innovativt kapitalistiskt företag som satsar väldigt mycket. Och det är ganska tydligt.
Det är också lite sci-fi. Förlåt att deraila från den här lite allvarliga nyheten.
Nej,
men det är som
nej.
Att det är ett medvetande som är, alltså att jättemånga kopplar
ett
upp sig och blir samma.
Påminner om
Fortsätt.
En science fiction-bok jag läste som barn också. Och det är ganska tydligt då att anledningen att WeMind fick ta över var att de la ett bud som var jättemycket lägre.
Mm. Det här låter liksom... Det här har man hört förut i upphandlings...
Det låg 23 miljoner lägre än budet från Aleris. Och 50 miljoner lägre än budet från Psykiatripartners i Östergötland AB.
Mm.
Det är ganska tydligt då att hur det finns ett sätt att spara pengar på i psykiatrin och det är att ha mindre personal.
Mm.
Det är det som det kostar och det är att ha mindre personal. Och det gör att vården kommer bli sämre. Alltså det kommer vara längre väntetider, du kommer få kortare tid med psykiater, du kommer få färre psykologtimmar. Och det är liksom, det är också så att Järva liksom, som jag vet inte hur många som bor i Järva, men det är ganska mycket människor. 100 000 kanske. Nej, kan inte vara. Jag vet inte. Vi googlar snabbt.
AI säger 90 000 invånare.
Ja, ja, jag har haft det ganska bra.
92 000 säger Stockholms stad.
Mm. Men så det bor 92 000 personer. Och det är ju liksom Stockholms fattigaste. Eller några av Stockholms fattigaste förorter. Och liksom jättemånga personer som har trauma för att de har varit med om krig eller de har flytt. Så det är jättemycket högre grad av liksom PTSD. Och PTSD är liksom, det krävs väldigt intensiv behandling. För, alltså det är ganska svårt att behandla PTSD.
Mm.
Eller det är dyrt, det tar tid att göra det.
Ja.
Sandra Ivanovic Rubin från Miljöpartiet säger är att en fördel, och det jag säger inte emot henne, det är att nu kommer all psykiatri vara under samma vårdgivare.
I hela regionen?
Nej, alltså Järva och nu det här större området.
Okay,
som betyder att du inte behöver gå till flera olika mottagningar för olika psykiska problem.
Mm.
Så det kanske är positivt. Vänsterpartiet, Liberalerna och Moderaterna avstod från att delta i omröstningen om beslutet. För de tyckte alla att det var uppenbart att
det var ett skambud liksom.
Att det här handlade bara om pengar liksom.
Mm.
Men hur är upphandlingsreglerna för, är det inte så att om någon liksom lägger ett billigare bud så typ måste de ta dem av någon anledning?
Så alltså
om det är som att de kan visa alltså, samma... Det är inte riktigt så, eller?
Nej, alltså jag ska inte... Jag kan
det är
inte
jättekomplicerat. Men det beror på alltså, hur upphandlingen är utformad och vilka kriterier du har satt i förväg. Och om man läser... Alltså, så det blir ofta så att det är de som kan erbjuda det, liksom sätta det lägsta budet som vinner. Men kommunpolitiker, alltså de kan också bli, och tjänstemän som håller på med det här, kan ju typ också bli bättre på att utforma upphandlingar så att det är liksom där man garderar sig så att man inte råkar ut för oseriösa aktörer. Alltså det är ett ansvar som man ändå har som politiker och när man jobbar med det här. Sen vi har pratat om det på den förut, att liksom själva lagstiftningen i sig har ju problem liksom också.
Ja. Alltså jag tror i teorin så är det så att man inte behöver välja det lägsta budet, men i praktiken så väljer
blir ofta så.
Nästan alltid väljer man det lägsta budet. Det är ju såklart så liksom för transparensens skull, liksom WeMind uppfyller ju kriterierna. Det är inte det är bara att liksom, och Vänsterpartiet då säger ju att, alltså det är ju såklart att Vänsterpartiet säger det, men jag håller med om att öppen psykiatrin borde drivas i offentlig regi. För att då blir det enhetligt. Målet är inte att maximera vinst. Alltså det, du kan. Och jag tänker att, ja, i grunden tycker jag ju att all sjukvård borde vara i offentlig regi. Men är det någon sjukvård som jag tycker borde vara, det är det psykiatri. För att det är en sån, alltså allt handlar om, det finns ingenting du kan spara på som inte är personal. Det finns inget sätt att effektivisera psykiatrin. Eller liksom, ja, vi effektiviserade psykiatrin när vi avskaffade psykoanalys som behandling. Liksom, och det kanske var positivt. Men...
inte prismässigt liksom, eller ja.
Nej, men det blev liksom,
alltså det blev ju billigare när man slutade med psykoanalys också.
Alla fall jättemycket mer effektiv behandlingsmetod.
Sen kan man ju diskutera hur bra KBT är liksom. Det kanske inte, eller det är ganska, ja, det beror på vad du behandlar liksom. Men jag menar med att att älta saker under väldigt, väldigt lång tid med en gubbe som tycker det är väldigt intressant om du vill ligga med din mamma. Nu generaliserar jag lite, men...
Inte raljant, men låt gå.
Och jag är ändå ganska sympatiskt inställd till psykoanalys, så men mer kanske som samhällsteori. Alltså. Ja.
Mm.
Men liksom i annan vård så kan du ju typ effektivisera på olika sätt. Det är tekniskt sett möjligt i alla fall.
Mm.
För du kan hitta på olika snitt. Men här är det så, ja, men det enda du kan göra är att ge patienter mindre tid. Och det är dåligt. Men jag vet inte, jag...
Mm.
Jag har bara varit i offentlig regi. Mina kontakter med psykiatrin. Och jag är nöjd.
Mm.
Eller nöjd är kanske ett starkt ord.
Vi ska liksom göra den här övergången till att prata om Stockholms nattliv. Vill vi ta en paus?
Eller lite så tidig förmiddag.
Ja, just det. Också. Det beror ju på.
På det här stället.
Exakt.
Nej, tidig eftermiddag menar
jag. Ska vi bara köra på liksom?
Det kan vi göra.
Ja. Så blir vi klara.
Det vi tänker på är att trädgården har fått sitt, alltså klubben trädgården har fått sitt tillfälliga bygglov har gått ut. Och då vill tjänstemän i Stockholms stad inte förlänga det. För de tycker att, eller inte ger dem permanent.
Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen var det, ja. Ja, för att de säger att det ska vara hamnverksamhet i det här området. Och det här är alltså under då Skanstullsbron som vi pratade om på Södermalmssidan. Det är ju lite hamnverksamhet där. Det finns till exempel Thaibåten.
Mm. Hamnverksamhet.
Hamnverksamhet.
Sprutlande.
Lite olika husbåtar med såna här levnadsglada människor som bor på båtar.
Det finns väl en massa typ lagring av typ bygggrejer också.
Ja, det står jättemycket såna här betongsuggor där nu.
Ja, precis.
Det finns en simhall som håller på att braka ihop också i den här hamnen.
Mm. Mm.
Det finns ett badmintonstadion som... En badmintonhall, liksom. Den brakar ju aldrig ihop. Den här står ju bara som berget. Still going strong. Ja. Ganska mycket grejer som inte är hamnverksamhet.
Ja.
Men, om du frågar mig. Men, ja.
Men sen så var det som liksom fick länsstyrelsen att då helt enkelt besluta om att inte bevilja det här bygglovet åt trädgården var ju då att det var 3 stycken grannar också som överklagade. På grund av att de tycker att ljudnivån är för hög.
Och det här är alltså 3 individer.
Det är 3 individer, liksom 3. Precis. Det är inte 3 stycken hus eller 3 bostadsrättsföreningar eller någonting, utan det är 3 individer som tycker det låter för mycket. Så det var de som fick länsstyrelsen då att helt enkelt besluta att trädgården ska då läggas ner. Och det har blivit, det har väl blivit vad man kan kalla ramaskri kanske då, kring det. Det har skrivits liksom på alla stora tidningar, på kultursidorna. Det har skrivits så här debattartiklar signerade av jättemånga artister som tycker att trädgården ska vara kvar. Och trädgården har också dragit igång en egen liksom kampanj om att bevara trädgården. Och man har tagit en namninsamling som har fått typ 50 000 underskrifter.
Ja, och sen så är det väl så att alla politiker håller med om. Eller alla politiker tycker att de ska finnas kvar.
Förutom SD.
Ja, förutom SD.
SD är de enda i Stockholms stad som...
Men vad är det?
Oh. Du vet, det är... Jag tror det bara är sån... Jag har liksom inte alls kollat upp vad de har för argument, SD. Men jag bara inbillar mig att de liksom... Att de har någon form av vanföreställning om vilka det är som går på trädgården. Mm. Och de tycker inte om de personerna.
Nej.
Och
det... Men det är bara, alltså, det är en jättekonstig position. Och bara, jag hatar det som är bra med städer. Eller jag vet inte.
Ja. Ja, men det är dålig politik om man vill bli populär i Stockholm. Tänker jag. Dålig politisk position. Ja, men så att det är väl helt enkelt situationen. Det som liksom, och som Anna sa, det som gör det svårt för trädgården att få ett permanent bygglov är just det här med då detaljplanen från 1978. Som då, där det står att platsen där trädgården ligger ska ägnas åt hamnverksamhet.
Mm.
Och sen så fanns det på gång en ny detaljplan för Södra Skanstull för några år sedan. Men den stoppades av Försvarsmakten.
Mm-hmm.
För att på grund av det här övergivna spårområdet, där det också nu ligger en massa byggskit liksom. Det spårområdet är i händelse av krig en evakueringsväg från Södersjukhuset.
Ja.
Så att det är liksom ett...
Okej, nu är jag för att stänga.
Ja, men grejen är ju att man inte behöver stänga. Alltså,
spårområdet är inte där man...
Nej, den detaljplanen föll nog bara på att man då var... inte var uppmärksam på det här och man hade planerat att man ska bygga någonting där.
Mm.
Det behöver man ju inte göra liksom. Det kan vara kvar där, men man kan göra om detaljplanen ändå så att man inte behöver ha, alltså att det kan finnas plats för annat än hamnverksamhet till exempel.
Men alltså jag tänker så här, det här är min konstiga åsikt om att jag tycker att vi borde ha så här grå industri i stadskärnan,
mm-hmm.
som är min ganska udda åsikt som jag har, för att det är mer miljövänligt att ha det så.
Okay.
Ja. Eller så här. Men då får man ju sätta upp en jävla containerhamn där. Liksom.
Ja, det får man.
Om man ska vara så. Det här är ett hamnområde.
Ja.
Då får det väl vara en hamn där. Men det är så konstigt att vi säger att det ska vara ett hamnområde. När det är väldigt uppenbart att ingen vill ha en hamn där.
Nej.
För vi har ändå bestämt att vi ska inte ha grå industri i stadskärnan.
Mm. Men och det tror jag nog alla är med på. Jag tror att de flesta vill göra om det. Det är bara att det är en så här störig, lång process att göra.
Ja.
Det som händer nu då är ju att trädgården ska överklaga till länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen. Och om inte det funkar så har man ju då liksom, Stockholms stadspolitiker har ju liksom sagt att de typ ska hjälpa, typ samarbeta med trädgården för att ta fram en ny detaljplan om det skiter sig liksom i mark- och miljödomstolen. Men att det kommer ju ta ett tag för dem att få en ny detaljplan på plats. Ja, jag vet inte. Alltså det är väl så här vad man ska tycka om det här. Jag tror att de flesta så här tycker att det är väl dumt om man stänger den till liksom kulturscen i Stockholm. Mm. Det är nog de flesta med på. Det tycker jag nog också.
Mm.
Och typ ett perspektiv också som är så här, jag tror vi har pratat om det i podden förut när vi pratat om så här kulturscener som försvinner.
Mm.
Är det där med, det här med typ alltså att De typ storlekarna på scener som har försvunnit mest från Stockholm är de här mellanstora scenerna. Typ.
Ja.
Så att det blir ett så här stort glapp mellan att det finns en hel del ändå så här små scener för typ oetablerade band. Då, alltså väldigt små. Och sen så finns det jättestora arenor. Men det finns inget däremellan.
Nej.
Och det blir väldigt problematiskt om man ska ha ett bra kulturliv. Liksom. Mm.
Men vad, för jag har, eller min relation till trädgården bara rent... personligt är att jag hade en kurskamrat som hade ett väldigt roligt meme-konto som hette Lit City.
Mm-hmm. Var det på Twitter?
Nej, på Instagram.
Ja, på Instagram. Okay.
De gjorde sketcher och så. Det var ganska ambitiöst liksom, konstprojekt. Men då hade de många, många inlägg om människorna som
Går på trädgården.
Just så det är det här SD i Stockholms stad har sett det här. Ja, så man bara, vad är det här? Men ja, det är ju, de har väl, eller hade, när jag var där sen, det var nog väldigt länge sedan jag var där. Men då hade de en så här trätrappa typ så att man kan sitta och liksom kolla på alla väldigt mycket. Alltså det är kul att kolla på folk och så om man inte är på konsert eller på dansgolvet. Så det är väl, det minns jag med det stället, att det är bra liksom att du kan typ ta med dig folk som gillar att bara sitta och hänga. Mm. Och folk som gillar att dansa. Alltså typ att det är ganska så här, för att man är utomhus.
Precis. Ja. Sen så är det väl också känt för att vara rätt dyrt.
Ja.
Alltså så här dyra inträden.
Och väldigt lång kö.
Det kan det väl vara ibland.
Alltså jag tänker att det är så där att det typ ändå kostar mycket att gå in.
Ja.
Och att det är därför som, för jag, när jag tänkte så här, för jag har inte någon så här jättestark relation till det stället. Utan Nej. Det är mer som att man, alltså det är någonting som gör att jag inte känner mig så här, upp till kamp typ för det här. Alltså
Nej.
Att det är,
Nej.
Men det kanske vi kommer in på lite sen, Kalle. Varför?
Jo, men just det. Ja,
men för jag tänker att det är sådär att jag kanske har varit där såhär 5 gånger kanske sedan de öppnade. Och ett sådär, för att man kanske ofta liksom har tänkt gå dit och så ser man såhär 250 kronor och så är det någon i gänget som inte har råd kanske och folk har inte råd att bjuda personen heller riktigt.
Nej.
Alltså att det är så. Men konserter är ju nice.
Ja, och då har man väl alltid kunnat såhär.
Det brukar vara kul.
Alltså att man också har kunnat komma tidigare och ibland gå in gratis och vänta på att konserten ska starta har funkat ibland.
Ja, kanske. Ja, just det.
Men ja, så att jag, alltså det som jag liksom störde mig lite på då, det var ju lite den här då bevara trädgården-kampanjen som de har dragit igång. För att de liksom har tryckt upp t-shirts där med en så här estetik som anspelar på Christianias flagga. Med så här, det är så här, du vet, man, de flesta har nog sett den, det är en röd flagga med tre gula cirklar på rad liksom.
Mm.
Och så har trädgården gjort ja, men samma fast med tre gula hjärtan på rad. Och så står det så här, bevara trädgården. Och att man typ lite försöker typ anamma någon form av så här, position som så här politisk outsider eller typ underdog-grej liksom. Att det är vi som blir utsatta för ett typ anfall av de här ondskefulla, privilegierade liksom,
byråkraterna
och känsliga bostadsrättsinnehavarna.
De står på frihet och sen så ja, har de en jättedyr bar typ, eller en jättedyr
nej, men,
klubb.
Så att, det tycker jag är lite så här störigt, för att det är trots allt inte ett politiskt projekt för det första. Det är en kommersiell nattklubb och en musikscen. Och sen så är trädgården typ ändå väldigt så här, har hela Stockholms kulturelit bakom sig.
Mm.
Alla stadens politiker, förutom då SD, är på deras sida liksom. Det är inte som att de är liksom maktlösa i det här.
Nej.
De har en ganska stark maktposition. Sen så kanske de ändå liksom, alltså, är hotade, det gör de ju. Men
om det blev så att man fick röka gräs på trädgården.
Ja.
Då, okay.
Det vet jag att jag har folk i min närhet som har varit väldigt fulla och liksom gjort det typ i baren och inte tänkt på typ tydligen att de är där.
Mm.
Och blivit satta i sådana.
Arrest.
Vet, ja, men typ, nej, inte arrest. Alltså, men du vet såhär, om någon väktare. Ja. Jättelänge, flera timmar. Alltså att det är lite så.
Så man får inte göra
så
det.
Så låter det inte luras av den här färgglada
Christiania-viben. Man får inte röka gräs på trädgården.
Vi är samhällsinformation.
Vi är trots allt i Sverige.
Ja.
Men ja, så det var väl liksom den grejen som jag tycker är lite skev. Samtidigt som jag ändå tycker att de så, alltså, borde få vara kvar. Jag tänkte citera våran kamrat Mattias Båg här. Han skrev på Blue Sky så här. Ockuperade, då kan vi snacka Stockholms Christiania. Så att de får faktiskt liksom bevisa att de, om de vill liksom ta det dit, så ta det dit.
Nej, för jag känner, alltså jag måste ju säga att jag känner ganska mycket, alltså jag känner att jag inte gillar människorna som går på trädgården. Det är jag känner mig som mest i det här.
Alltså det är folk med pengar, tänker jag, eller folk som är väldigt så här, jag vill verkligen klubba, typ.
Mm.
Och jag tror att det kanske är
jag,
för de har ju också en ganska hög åldersgräns, men det är ju alltid yngre där och så.
Ja.
Men det känns ju inte som...
Och så turister.
Eller kanske är det, kanske bara, jag har ju aldrig varit där som sagt. Men det känns ju som att de som vill klubba liksom går väl hellre på ett... Alltså Stockholm...
Nej. Mm.
Men det är väldigt bekvämt också, att det bara är nära.
Ja, det är mitt i stan.
Jag skulle säga att det är...
Vi får ta med Mikael dit på en sån bildningsresa så man ser...
Ja. Jag tror att det är liksom, dels är det att det alltid är på sådana klubbar beror på liksom vad det är för typ av kväll lite.
Ja.
Men att det typ är ganska blandad kompott. Liksom.
Ja, okay.
Visst att man ska alltså, ha råd att gå in, men jag tycker, när jag har varit där så är det ganska så här folk från hela stan, skulle jag säga.
Okay. Nej, men då så. Det var mina fördomar.
Jag minns en gång att jag var där och att det kom en tjej typ i min ålder som var lite så stoltserade med sin psykiska ohälsa. Men hon kanske var typ i ett så här maniskt skov, eller liksom att hon skulle typ prata om det jättemycket. Men att det var typ lite jobbigt på grund av att så här, alltså om man känner någon som har psykisk ohälsa, så är det inte så kul. Eller liksom, det är inte en ballgrej, utan det är
jobbigt.
Jättejobbigt. Ja. Så det var lite så här, det blev jättefel typ.
Mm.
Ja.
Men så att ja, det som avslutningsvis här, det som liksom man kanske snarare ska liksom, om man ska ta den här diskussionen till liksom på något sätt en lite större nivå, så handlar det väl kanske egentligen mer om det här, alltså vad man borde ta hänsyn till när man beviljar bygglov i skoladen. För det, som länsstyrelsen då sa i den här DN-artikeln att så här, citat, det här handlar inte om trädgården i sig, utan de juridiska förutsättningarna att tillåta verksamheten. Den måste enligt plan- och bygglagen vara till nytta för samhället eller en bredare allmänhet. som till exempel toaletter eller kiosker på allmänna platser. Vi anser inte att en klubb- och restaurangverksamhet utgör ett sådant allmänintresse, säger Sandra Larsson, jurist och länsstyrelsen. Jag bara menar typ att här liksom finns det ju kanske en debatt om typ att så här, men det finns nog kanske, alltså att det kanske ändå när man planerar kulturverksamhet i staden att det, och liksom de juridiska förutsättningarna så det måste ju finnas ändå något allmänintresse i att ha kulturverksamheter. Sen så kanske man i första hand ska typ prioritera icke-kommersiella aktörer. Eller typ liksom det
som är Vänsterpartiet borde driva linjen att man ska ta trädgården i allmän regi.
Det här är
ja, alltså, ja men precis, offentlig regi.
Ja.
Faktiskt jättebra.
Det är verkligen så här one trick pony.
De kommer börja inreda också med så här, alltså jag brukar kalla dem färgerna för så kommunalfärger, alltså som är på, eller Stockholms stads profilfärger är ju så att de har en sån väldigt illrosa, väldigt illgrön, kanske orange. De har också en sån lila. Alltså det kommer se ut som inne på ett bibliotek.
Nej, men jag bara tänker så här, bara ta bort vinst, bara driv det som ett allmännyttigt bolag.
Brukar du själv gå på så här
kommunens disco?
jag tror det. Jag är ändå för.
Det vill jag också göra som research till nästa gång att vi ska gå på ett kommunalt disco.
Finns det något kommunala disco?
Jo, det finns det väl. I så här dagverksamhet och sånt, tror jag.
Jo, okej. Men det är ju inte helt.
De säljer inte alkohol.
Alltså om det inte finns det blir jag ledsen. Jag tänker mig att det ska finnas. Men det är ju mer kanske för barn eller för folk som inte är välkomna på till exempel trädgården. Alltså om du sitter typ i rullstol eller de är säkert välkomna, men att det är lite så här,
Nej, men jag nej men det behöver inte vara offentligt. Nej, men gör det till ett kooperativ. Eller liksom, driv en linje som inte bara är att så här, försvara privata företags rätt att existera. För det är en ganska tråkig politisk åsikt. Liksom.
Ja, precis.
Jag tänkte lite på det här med, jag tror att de har en sån i Malmö. En sån här kulturljudzon, heter det så? Att liksom inom den här zonen får man låta. Men sen tänkte jag lite så här, vart i Stockholm skulle man kunna ha det? För att det är ju
innanför tullarna bara.
Fast det bor ju folk där. Eller jag tänker såhär, vad
om du att bor liksom innanför tullarna, deal with it.
Alltså jag tror att jag verkligen tänkte på det här. För Kalle, du snackade också om den här gaybaren som jag inte kommer ihåg vad den heter, som ligger bredvid Halfway In. Alltså precis vid
exakt, den heter
Precis vid tunnelbanan vid Marietorget.
Är den heter
Sidetrack.
Sidetrack, var det så?
Precis, Sidetrack heter den.
Men att de också hade fått klagomål från grannar och sådär. Och så var det lite såhär, men de har uteserveringen öppen till så 11:30. Jag tänker att det är såhär jättelänge i ett bostadsområde och så. Och jag tror varför jag liksom har svårt att släppa det här att hela innerstan ska vara en lekplats för vuxna, som min mamma brukar säga. Det är typ för att jag på något sätt såhär vill, för mig är liksom såhär, vid Mariatorget, Svedenborgsgatan, att det är ett vanligt bostadsområde. Liksom som är lugnt och där folk bor, för så var det typ när jag var liten och bodde i Södra station. Att det liksom är, men
fast
att det kanske
det
har
så verkligen.
Jo, men det fanns ju bara, men det var inte på det här sättet som det är nu. Men typ att jag tänker att det liksom är, men sen är det ju skillnad nu, för att det är alltså nu är det ju folk som verkligen 100% har valt att bo där, för att de har köpt en jättedyr bostadsrätt typ. Så då kan man ju säga lite grann så här, du, för 100% att det inte är hyresrätter där. Det finns ju ändå några kvar. Men jag tror att det är därför jag har typ svårt att, jag tycker det är ändå konstigt, alltså så här, särskilt Söder som inte ens är liksom stan. Så typ tycker jag att, jag menar det är ju jättemycket bostäder där. Alltså det är mer logiskt att ha klubbar i typ kontorsområden eller så här. Men just att jag var lite, för jag funderade så här, vart skulle man kunna ha en sån här kulturljudzon? Och då tänkte jag typ så här, men kanske typ Snösätra, men där är det ju massa, det är jättenära Rågsved, jag tror att det hörs.
Det är väl Slakthusområdet som var tänkt att det skulle vara det, men sen är det ju bara dött istället.
Och nu ska de bygga bostadsområde där ändå.
Men mer, fattar ni vad jag menar? Att jag liksom, man typ vill inte att de ska, för det blir också skitkonstigt, så ska de göra bara shoppingkvarter, kontor och Airbnb över hela stan? Men det är också så här lite för sent nu på något sätt.
För mig så är det mer så här. Det kanske är för att jag inte har någon, jag har aldrig bott, eller liksom, jag är inte ens från Stockholm. Och jag föreställer mig aldrig att jag kommer bo i, eller jag har bott ser det som väldigt osannolikt att jag kommer bo i innerstan igen. Liksom jag har bott i studentboende i innerstan. Så jag skiter ganska mycket i det. Men det är kanske egoistiskt av mig. Men jag tänker att innerstan tillhör alla i Stockholm, inte bara de som bor där. Och nu blir det ju så att man prioriterar upp genom att säga så att det ska vara tyst. Och det, då prioriterar man ju de som bor där på bekostnad av alla andra. För att utanför innerstan så är ju Stockholm helt dött. Det finns ju ingenting.
Mm.
Det finns en kvarterspub liksom. Men...
Mm.
Jag tänker nog det här också att det blir typ, alltså när det är allt, liksom när det är sådana här fall där då enstaka grannar klagar och får liksom utrymme då, alltså att de får sin röst hörd eller att det blir en konflikt liksom, alltså att jag tror att det också finns, eller jag vet i alla fall att det finns en ganska liksom stor så här tyst majoritet som är ganska fin med att bo i innerstan och har en tolerans för att det inte ska låta, och sen så ska man väl samsas liksom.
Alltså, men jag tycker att det ska få låta, men kanske så här ändå 11:30. Det är jävligt sent. Och typ så här, en uteservering låter ju, när du står bredvid den, alltså den låter ju mer om du är ovanför den i ett rum. Så jag tror att det är värst om du bor på typ första våningen.
Jo.
Men sen är det ju lite så att de får ju verkligen, för att de har ju ändå valt att bo där typ. Mm. Om man inte verkligen är en så här supergammal tant som typ bott där sen det var hyresrätter, antar jag. Just i det huset kanske det aldrig har varit det. Men, så här, men det är någonting som gör, alltså att jag blir lite så här irriterad när folk är så här, typ bor man innanför tullarna så låter, alltså att det är lite så här, bara, men ska inte liksom vanliga människor få bo innanför tullarna också? Alltså det är det borde vara egentligen.
Tillhöra men, alla. Men då skulle det ju krävas, då är det ju en helt annan fråga man måste
driva. Nej men verkligen. Alltså det,
då är det ju liksom
ja.
Avveckla bostadsrätten som.
Precis. Jag hade ju en till grej om Söder. Ska jag ta den eller ska vi avrunda?
Kanske avrunda.
Nej, eller? Jag tror nästan det.
Men jag vill bara säga, alltså det här med trädgården i alla fall. Ja. Att man känner ju inte liksom så mycket upp till kamp och så. Samtidigt är det så här att, för att, jag vet inte, det, Mikael har ju någon sorts, du tar den här coola positionen och bara, jag är för underground för att ens ha varit där.
Nej, det är mer bara att jag är ingen klubbmänniska, men det är inte det. Men det är mer, för mig är det mer bara, att det känns så himla övre medelklass och jag är så himla over. Jag vill inte, jag är inte det och därför bryr jag mig inte.
Mm.
Mm. Jag tänker att, men i alla fall att om de ockuperar så känns det ju som att då vill man ändå vara med.
Typ, ja,
för att
absolut.
Det är kul.
Precis.
Men kanske bara expropriera det från ägarna genom att ockupera det. Kanske. Mm.
Gör det. Gör det till.
Och du vill ha det som en kommunal.
Nej, alltså, nej, men om jag skulle säga någonting så är det så bara gör det. Gör hela området under slussen till Christiania. Så här, det kommer inte vara en hamn där. Och vi får inte bygga några konstigheter. Så bara gör det lite ställda för man får punda fritt. Liksom.
Mm. Underskanstull.
Och då stör man ju ingen.
Precis. Och vi ska ändå ha kvar det här jävla spårområdet.
Ja, och då kan man sitta där och röka på eller vad som helst.
Mm.
Och sen alla, om det blir krig så är alla duktiga och låter tågen köra. Vi kanske avslutar där. Ja, innan vi avslutar dock så ska jag göra min plikt som redaktionsmedlem i Svärm och göra lite reklam för kommande Svärm som kommer dagen efter vi släpper det här avsnittet.
Okej.
Så när ni hör det här så på tisdag då, den 29 blir det tror jag. Så kommer ett nytt nummer av Svärm på alltatalla.se. Och numret handlar om medier.
Just det.
Och, ja, nej, men jag tycker att folk ska läsa det. Det finns, vad finns det för texter? Det finns lite om medierapportering om liksom, de pågående krigen så, i världen eller folkmord också. Det finns texter liksom om... ja, men hur man kan tänka kring en typ socialistisk mediepolitik. Alltså inte en, liksom, om man tänker bortom den liksom, borgerliga mediehegonomin, eller vad man säger. Vad finns det mer? Det finns en intervju med våra tyska systerorganisation IL, Interventionistische Linke. Jag kan inte.
Var rätt.
Ja. Som där vi intervjuar dem om deras liksom syn på media och så. Bland annat. Mm. Så in och läs det. Man kan stötta Radio åt alla på Patreon om man vill göra det. Och man kan gå med i Allt åt alla Stockholm genom att kontakta oss på mail eller via sociala medier. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs.
Hej då.
Hej då. Thank you.